Det har vi satt som tema för den här gudstjänsten i anslutning till att vi har det här bönedygnet. Jag tänkte läsa från Lukas evangelium kapitel 11 och de fyra första verserna där. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: När ni ber ska ni säga: Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Lär oss att be. Kanske måste börja ställa frågan egentligen: varför ska vi be egentligen? Vi kunde säkert räkna upp många goda skäl. Det finns många saker man kan föra fram för att säga att det är klokt det här med bön. Men jag tycker det finns ett skäl som överglänser alla de andra. Och det är helt enkelt att vi har fått möjligheten att be. Det skulle vara vårt huvudskäl. Vi har fått möjligheten att be. Jag har några gånger hänvisat till Magnus Malms senaste bok som heter Kännetecken. Som handlar just om att hur ska jag kunna hålla bönen igång? Hur ska jag kunna hålla mina heliga vanor på något sätt i en kaosartad tillvaro som vi ibland hamnar i? Och det skriver han redan i den första meningarna i sitt förord. Det är naturligtvis någonting oerhört att en vanlig människa kan erfara en personlig kontakt med universums skapare. Det vi kallar bön är i grunden inget annat än ett mirakel. Inget annat kan så på djupet förändra en människas liv och ansluter henne till källor bortom allt vi ser. Ett mirakel. Vi kan få vara i kontakt, ha en kommunikation med universums skapare. Det vore dumt, jag har faktiskt första gången jag tror jag använder ordet i min predikan någon gång, men det vore idiotiskt att inte ta vara på den möjligheten. Gud erbjuder oss möjligheten till kommunikation. En stor gåva och möjlighet att ta vara på. Men hur går det till? Hur gör man? Vi hörde det texten, lär oss att be. Det var ju den önskan som lärjungarna kom till också till Jesus. Bad honom, lär oss att be. De var ju bedjare på sitt sätt. De hade ju vuxit upp en judisk tradition. De var vana vid gudstjänster. De var vana vid bön på det sättet. Men någonting måste det varit hos Jesus i hans sätt att ta sig an det här med bönen. Som det blev en angelägen fråga för dem. Lär oss att be. Tala om hur vi ber. Och den bön då som Jesus gav dem som svar. Det har ju blivit den mest bedda bönen, säger man så på svenska. Den bedda bön, mest bedda bönen. Den bön vi har bett mest av allt som finns med i många, många av våra gudstjänster och så vidare. Bönen vår fader. Den har ju en god struktur som vi kan lära oss av. Jesus har ett fint upplägg på sin bön. Han fixar det där på ett väldigt bra sätt. Ja, men det är en bra struktur som vi kan lära oss av att se. Det här kan vara ett bra mönster för våra böner. Även när vi inte precis följer vår fader. Jag tänker inte gå in på alla de här olika delarna. Utan jag tänkte få ta början bara och belysa den lite grann. Den visar på både... Jag skrev närhet och distans. Du har haft samma tankegångar som jag, Birgitta, i det du sa. Närhet och distans. Eller det intima och det otroligt stora och väldiga. Som Birgitta valde orden istället. Det är kanske bättre ord att välja. Både närheten och distansen, eller både det intima och det riktigt stora. Närheten ryms i de två första orden. Vår fader, vår pappa, min pappa. Att få prata med Gud på det sättet. Om bönens möjlighet i sig är ett mirakel, så blir det här ännu mer mirakel. Jag får säga min pappa till Gud. Kan det bli så mycket närmare än så? Och det är inte så enkelt, jag förstår att det är egen erfarenhet, andras erfarenhet att bilden inte alltid är så enkel, därför att kommunikationen med våra föräldrar inte alltid har varit så enkel eller alltid är så enkel. Så att på det sättet kan det snubbla lite grann i bildspråket. Men när det är som bäst så ska jag säga att det ändå är bättre när man får säga att jag får säga min pappa till Gud. Jag tror det är Paulus som skriver om det också, att när vi får säga, när vi pratar om faderskap, så får vi tänka på den som är alla fäders pappa, alltså den stora förebilden för alltihop, den Gud som vi får lära känna. När det är som allra bäst, så nära får min relation med Gud vara. Det var en revolution för människorna runt Jesus, som nästan inte vågar nämna Guds namn, därför att det var så stort, det var så heligt, det var så väldigt. Så har vi buden som säger, du ska inte missbruka din Guds namn. Så var man försiktig med att tilltala Gud på det sättet. Och så säger Jesus in i det, min pappa, så får din bön börja, vår pappa. En revolution för människorna runt Jesus. Och jag skulle säga att det blir en revolution för många av oss också, när vi kan på allvar kan ta in det. Att få ha den närheten till Gud. Att få ha det här intima språket. Att få ha den här nära relationen. När vi på allvar får ta in det i vårt inre, så blir det en smärre revolution i våra liv. Men orden rymmer ju också distansen, det här med storheten. Gud är i himlen, vår pappa i himlen. Jag tror att vi lätt tänker himlen som distans, som någonting långt borta. Det har varit väldigt konkret. Gagarin får ut i rymden och han spanar och så kommer han tillbaka och säger att nej, men nu kan vi avfärda det här med Gud. För när jag har varit ute i rymden och jag spanat och jag såg honom ingenstans. Och vi kan le åt det här och tycka att det är lite banalt, lite naivt. Och samtidigt är det så lätt att det smyger in samma tanke hos oss, att himlen är distans, himlen är långt borta. Jag tror inte det. Jag tror inte det utifrån Bibeln, jag tror inte det utifrån egen erfarenhet. Vi kanske pratar andra dimensioner. Men Gud är nära, och där Gud är, där är himlen. Gud är nära. Och att man gång på gång stryker under, det finns ju, vi tittade igår när vi inledde bönedygnet på Psalter 115, så står det samma sak, vår Gud är i himlen. Allt vad han vill, det gör han. Så är det inte för att visa att Gud är så otroligt långt bort, utan det är för att visa att det är skillnad på att vara människa och att vara Gud. Jag talar om att Gud är någonting annat än det jordiska. Gud är någonting annat än det mänskliga. Gud är någonting annat än det vi ser här. Gud är någonting annat än Fredrik Reinfeldt eller Obama eller vad som helst sånt där. Vår Gud är i himlen, och därför kan han göra vad han vill. Vår Gud är i himlen, han är annorlunda. Allt är möjligt för honom, det är Nya Testamentets och Bibelns tydliga vittnesbörd. Allt är möjligt för Gud, därför att han är inte som vi. Och då får ni miraklet, den store, den väldige, den mäktige, den helige. Han bjuder in oss till intim gemenskap med sig. Min pappa, du som är i himlen. Så fortsätter Jesus bönen. Låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Och här tror jag verkligen vi har någonting att lära när vi funderar kring bön. Det är en uppmaning att börja bönen i rätt ände, med fokus på Gud. Fokus på Gud. Gud är värd all vår uppmärksamhet. Ja, Gud är värd mycket, mycket mer än all den uppmärksamhet vi kan ge honom. Men Gud är värd all vår uppmärksamhet. Det är en god vana att börja våra böner med att tillbe Gud. Alltså att påminna oss om vem han är. Att påminna oss om vad han har gjort. Att påminna oss om vad han gör. Därför att när vi börjar den bönen på det sättet, då lyfts vi lite grann ur vår egen lilla värld. Där vi så lätt fastnar i våra tankar och problem och våra önskningar och vår längtan och vår rädsla och allt möjligt sånt. Påminn oss vem han är, vad han har gjort och vad han gör. Att uttrycka vår uppskattning. Det öppnar oss för en större värld än vår egen lilla privata. Börja med att
tala om för Gud att jag uppskattar honom. Ibland ger oss Gud en hälsning via en annan människa. Vi kallar det här för profetia, alltså att Gud kan ge ett tilltal till en person som man kan förmedla till en grupp människor så här, eller enskilt till någon. Och jag läste om en sån enkel profetisk hälsning som var i ett sammanhang. Och den var helt enkelt så här: sök mitt ansikte och inte bara mina händer. Sök mitt ansikte och inte bara mina händer. Alltså Gud vill gemenskap. Gud vill få möta dig ansikte mot ansikte. Gud vill relation. Han vill inte bara att du stirrar på vad han sänder och tänker vad han kan ge till dig, vad han kan göra för dig. Utan sök mitt ansikte, inte bara mina händer. När Matteus berättar om bönen vår fader, vi läste ju den från Lukas version, men när Matteus berättar om den här så har han först, det här ingår i Jesu bergspredikan, Matteus kapitel 6, så är det först undervisning om bönen och sen kommer bönen vår fader som en del efter det. Och då tar Jesus ett par exempel på hur vi inte ska be. Matteus 6, verserna 5 till och med 8. Och då börjar Jesus: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Och säger Jesus, han säger att bön är inte uppvisning. Bön är ingenting som ska imponera på eller bedömas av andra. Bön är inte uppvisning. Nej, säger Jesus, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Det går att tolka det här som att jag inte ska be tillsammans med andra. Jag har fått den frågan från någon gång. Alltså att gå in i min kammare, jag ska be själv. Jag ska inte be tillsammans med andra utan gömma mig någonstans och be på det sättet. Men Nya Testamentet är ju fullt av exempel på hur människor ber tillsammans. De är samlade i bön. Det är gång på gång om lärjungarna. Särskilt kring efter Jesu uppståndelse, tiden innan den heliga ande fyller dem och så vidare. Så står det att de är tillsammans i bön. Troget i bön. Efter i början av apostelgärningarna så står det att de troget möts i templet. Och de troget möts i hemmen. Och de ber tillsammans. Så det kan inte vara en rätt förståelse av det. Vi har ju också löftet som säger att där två eller tre ber om någonting i Jesu namn, så är han mitt ibland dem. Så det kan inte vara det handlar om. Jag tror att det Jesus menar, att när du ber tillsammans med andra, vilket är en välsignelse, jag tycker det är en otrolig styrka att få göra det. När du ber tillsammans med andra, tänk då riktningen inåt, inte utåt. Tänk riktningen inåt, inte utåt. Rikta inte bönen till människorna runt omkring dig, utan rikta den inåt till Gud. Även om du uttalar dem högt så att de andra kan be med. Jag vet att det här är inte alldeles så enkelt. En del är vana bedjare och andra kämpar med det här. Jag kämpade med det här när jag var tonåring. Vi hade ekumeniska ungdomssamlingar lördagskvällen och vi avslutade ofta att sitta i lite mindre grupper och be tillsammans. Jag vet inte hur många lördagskvällar jag åkte hem och var så ledsen och bedrövad och besviken. Därför att jag hade inte fått orden över mina läppar den här gången heller. Och den där gången jag hade tänkt ut hur jag skulle be och så skulle jag sätta igång, då var det någon annan som började. Och så hade liksom min frimodighet sjunkit igen och så var jag tyst. Och så åkte jag hem sen och kände mig ledsen och bedrövad för att det inte blev av. Då blir så mycket fokus på de som sitter runt omkring. Jag tänker på en kvinna som fanns nere på Listerlandet där jag jobbade med, hade min första tjänst. Hon var nog drygt 80 år. Vi hade en församlingsdag och åkte till Åhus och pratade om församling. Och sen så satt vi i små grupper. Vi var tre stycken i min lilla grupp. Och vi hade en uppgift att prata och sen hade vi uppgift att be. Vet ni vad den 80-åriga damen sa? Hon sa, ni får be, sa hon. Jag kan inte. Ni får be, jag kan inte. Och det här var en bönemänniska. 80 år drygt gammal. Ni får be, jag kan inte. Men på något sätt lyckades vi uppmuntra henne ändå. Det var som att dra ur en propp när vi väl satte oss. Vi fick nästan inte chansen, vi andra två. Det är för att hon levde ju bön. Det var det att hon var inte van att göra det tillsammans med andra människor. Men när det väl var dags, ja, då flödade det. Det är för att hon hade riktningen inåt. Det var inte vi som satt runt omkring som var viktiga. Utan det var samtalet med Gud. Och det samtalet fanns ju där. Det var bara det att hon var inte van att göra det tillsammans med andra på det sättet. Rikta bönen inåt. Alltså fokus på Gud. Även om du uttalar orden högt så att andra kan ta dem och be med dig. Gud är i det fördolda. Han ser i det fördolda. Jag tror det finns mycket djup i det här. Gud är i det fördolda. Han ser i det fördolda. Alltså Gud är i ditt inre. I det fördolda i ditt inre. Han ser det som är gömt för andra. Det som kanske till och med är gömt för dig själv. Gud ser ditt sanna jag. Han ser vad som ryms där bakom alla attityder. Bakom alla sätt att prata. Bakom allt det du försöker att gömma dig bakom. Gud ser i det fördolda. Han ser ditt sanna jag. Så behöver du inte vara någon hycklare som Jesus pratar om. Du behöver inte vara någon hycklare, utan du får komma precis sån som du är. Min erfarenhet är att han även hjälper oss att se in i fördolda. Han hjälper oss att se mer och mer av vårt sanna jag. Kunna bejaka det. Och till befrielse. Så hade Jesus en sak till att säga. När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Det finns många aspekter av det här. De många orden kan döda bön tillsammans, därför att då börjar man snart sitta och tänka, jag kan inte be så där. Det är bättre att jag är tyst. Pedagogiken i Alfa är att be så klumpigt du bara kan som ledare, så att inte de andra blir avskräckta. Utan de tänker, men är han som präst, kan inte, be inte han märkvärdigare så där, då kan jag också be. Ungefär det sättet att tänka. För att uppmuntra människor runt omkring att också våga. Men poängen i det Jesus säger är, många ord blir lätt tomma ord. Många ord blir lätt tomma ord. Alltså att jag kommer ihåg en sång från när jag var tonåring, så fanns det en härlig sån här lite meditativ liten kassett, var det på den sidan, kommer ni ihåg det? Kassetter, det fanns såna som man körde. Och det fanns en text som gick in och satt sig här inne, och den sången var egentligen så här kort och gott: när du ber, låt hellre då ditt hjärta vara utan ord än dina ord utan hjärta. En fin formulering. När du ber, låt hellre då ditt hjärta vara utan ord än dina ord utan hjärta. Alltså bön är inte att rabbla många ord. Därför att Gud vet redan vad det handlar om. Så får jag ge uttryck för det så ärligt och äkta som det bara är möjligt. Om man ska sammanfatta det här, så tänker jag att kanske man bäst sammanfattar det med det tema som Thomas Sjödin hade för sin predikan i Stora kyrkan den 19 januari. Jag tycker det var en fantastisk predikan. Där han tog sitt utgångsläge att bön handlar om vänskap. Det Jesus säger i Johannes 15. Jag kallar er inte längre tjänare, utan vänner kallar jag er. Bön handlar om vänskap med Jesus Kristus. Att söka hans ansikte, inte bara hans händer, det är väl vänskap? Eller hur? Vänskap, det är att få dela gemenskap med varandra.
Att mötas i det fördolda, det äkta, inte i det ytliga och osanna. Det handlar väl också om vänskap. Att börja våga visa vem jag är tillsammans med en annan som också visar vem han eller hon är. Att inte bara rabbla en massa ord utan till och med kunna vila i tystnaden. Det är väl vänskap. Vänskap byggs genom att man tar tid tillsammans. Bön lär man sig genom att be. Det är också bönens hemlighet. Bön lär jag mig genom att be. Och det var det gav, hälsningen gav oss ju också Thomas i slutet av sin predikan. Det är bra som det är, men du är alltid välkommen närmare. Du är alltid välkommen närmare att bygga gemenskap med levande Gud. Amen.